Guds frid, syskon. Det är en stor glädje att få vara här. Det är första gången som jag är här på Långshyttan. Har redan hunnit både se det stora huset som ni har här, eller husen, och blivit biten av myggor ett antal gånger. Så då är man väl introducerad här. Nej, men det är verkligen en stor glädje att få mötas igen. Det har varit väldigt länge sedan vi träffades, och man behöver, som det står om Paulus, aposteln, att då han såg bröderna fick han nytt mod. Och det upplever man verkligen, att det finns en hjälp, en tröst och ett stöd som Gud har tänkt att församlingen ska vara, att syskon ska vara för varandra. Och det är vi glada och tacksamma för. Och det är också ett stort privilegium att få dela Guds ord den här middagsstunden tillsammans med er. Och vi har annonserat ett ämne, Guds härlighet i Kristi ansikte. Och vi ska försöka komma fram till en text som har varit väldigt levande för mig under en lång tid i andra Korinthierbrevet. Men för att kunna nå fram dit så ska vi ta en liten resa genom skriften. Och vi ska börja i andra Mosebok. Och jag har haft möjlighet att följa med på mötena över internet. Det ska sägas att det är en stor välsignelse att kunna vara med där också. Även om det inte är samma sak som att vara här närvarande. Men jag vet att Bror Berno talar om något av det här under sitt första möte. Men vi är inte rädda för att överlappa varandra. Vi tror att det är någonting av Guds pekpinne mot vad han själv anser vara viktigt att få fram. Så om du säger, men det här sa ju Berno, så stämmer det. Och det är inte en slump, tror jag, att Gud har någonting viktigt att meddela oss som han gör på olika sätt. Vi har fyra evangelister som säger något av detsamma. Och ibland så säger predikanten något av detsamma också. Men vi ska börja här i andra Mosebok kapitel 33. Det handlar om då situationen är då Mose hade... Israels folk hade kommit ut ur Egypten, de hade kommit fram till berget Sinai, och där hade Gud talat till dem, de hade ingått ett förbund med Gud. De fick höra Guds budord, och så fick de den här frågan, det är nästan som en vigselförrättning: vill ni följa det här? Är det här? Och hela folket svarade ja, vi vill göra som Herren, allt det Herren har sagt, det vill vi göra. Det var deras intention. Intentionen var god, i alla fall det de sa. Men det som hände var att när Mose gick upp på berget för att ta emot instruktioner om hur man skulle bygga det här huset eller det här tältet där Gud skulle möta dem, så under den tiden, under de 40 dagarna som är en vanlig prövningsperiod i Bibeln, så föll folket in i avgudadyrkan. Man byggde den här guldkalven som man tänkte att Gud såg ut, och så började man tillbe den. Och i en sån situation, det är ju en, alltså om man ska föra vidare den här äktenskapsbilden, att folket och Gud ingick i ett äktenskap eller ett förbund. I Bibeln så kallas det för Bereshit, och det är en på hebreiska, och det är en väldigt speciell typ av pakt mellan två parter. Men om man ska tänka sig det här som ett äktenskap, så är det nästan som att under bröllopsnatten så sker det ett äktenskapsbrott. Första dagarna så börjar man tillbe en gud efter sin egen bild och inte så som Gud hade tänkt. Och det är naturligtvis en katastrof, en kris. Det vet alla människor som har varit med om någonting ens i närheten av något sånt, att det är en stor katastrof. Och man hamnar i en väldigt speciell situation. Och Mose hamnar i en otroligt svår situation. För han hade liksom under kamp och strid under flera år nu kämpat för att folket skulle befrias ut ur Egypten. Och här kommer Guds eget folk, befriade, prisande Gud. De hade gått igenom Röda havet, och de hade prisat Gud på andra sidan av Röda havet. De hade kommit fram hit och de hade sagt, allt vad Herren har gjort vill vi följa. Och så kommer den här situationen och Mose vänder sig till Gud, och för att situationen känns så hopplös. Och så står det så här i kapitel 33 och vers 12. Moses sa till Herren: se, du säger till mig, led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn och du har funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig, så jag finner nåd för dina ögon. Och tänk på att detta är ditt folk. Och det här, förstå dina vägar och lära känna dig, det var behovet som Mose upplevde i den krissituationen. I den här katastrofen som gick över hans liv och över hela folkets liv och deras relation med Gud, så säger inte Mose först och främst, lös det här Gud, eller hjälp mig så att jag kan lösa det här. Utan han säger, lär mig få känna dina vägar och lär mig få känna dig. Jag vill veta mer om vem du är och hur du tänker. Det var Moses reaktion, och jag tycker det är så stort, för att jag skulle önska att det var mer av min reaktion i mötet med kriser, i mötet med katastrofer i mitt eget liv, att jag då sa, men Gud, jag vill känna dina vägar och jag vill känna dig. Och så får det vara som det är med de andra sakerna, och det kommer säkert lösa sig, för jag vet att allting ligger i dina händer, att allting är enligt din plan. Och det här är ju Guds egen önskan. Alltså Gud hade kunnat skapa världen, om han ville så kunde han ha skapat världen och så dragit sig tillbaka. Eller när Adam och Eva föll, sagt att ja, men okej, nu får ni klara er själva. Eller när Abraham föll, eller när Mose föll, eller när Israels folk föll, eller när du och jag föll. Kunde ha sagt, ja men okej, du hade din chans, du gjorde inte det trots att du visste vad du borde ha gjort. Nu får du klara dig själv. Men Gud önskar att uppenbara sig själv. Och det ser vi gång på gång i skriften. Och bland annat här i den här texten, om vi läser från vers 18, där säger Mose så här. Mose sa, låt mig få se din härlighet. Han, alltså Gud, svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. Sen sa Herren, se här en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan. Och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Så det här är Guds svar då till Mose. Du ska få se min godhet. Du ska få höra mitt namn, jag ska själv ropa ut mitt namn. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Jag förbarmar mig över den jag förbarmar mig över. Men så säger han, men mitt ansikte kan du inte se. Och det är ett tema som kommer tillbaka många gånger i Bibeln, det här med Guds ansikte. Och att det är någonting med Guds ansikte som är antingen farligt för människan. Han säger det, ingen kan se mitt ansikte och leva. Eller som är dolt med Guds ansikte. Det är en hemlighet som kanske ska uppenbaras och som det finns en längtan efter hos den som verkligen är berörd av Gud. Så finns det en längtan efter Guds ansikte. Och det här med att han vill att han ska komma nära in till honom. Här är en plats nära in till mig. Och i nästa kapitel i vers 5 så står det, då steg Herren ner i månskyn och ställde sig där nära in till honom och ropade ut Herrens namn. Det var Guds önskan. Mose sa inte, och så förresten, jag vill komma nära dig. Men Gud sa, kom här, nära mig. Ställ dig här i klyftan. Där finns en beskyddad plats där du kan stå. Och så ska jag komma nära dig. Tänk så fantastiskt. Gud själv sa, jag vill komma nära in till dig. Och Herren gick förbi honom. Och du får ursäkta, det här är en av Bibelns absolut viktigaste texter. Och lyssna noga här. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade, Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud,
Sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld. Men låter ingen bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. Då böjde sig Mose ner mot jorden och tillbad. Jag vet att jag har talat om det här tidigare när det gäller tillbedjan. Att tillbedjan är en reaktion på Guds uppenbarelse. När Gud visar vem han är. När vi får se någonting nytt om Gud. Eller när det blir en förnyad uppenbarelse i vårt liv. Av Guds kärlek, av Guds nåd, av Guds rättfärdighet. Vad det än handlar om. Så är den rätta reaktionen, det är tillbedjan. I alla situationer. Mose föll ner på sitt ansikte och tillbad. Och den här texten, den här uppenbarelsen av vem Gud är, den är så viktig att det är den mest, det är den text eller den, de orden som kommer tillbaka flest gånger i skriften. Alltså där Gamla testamentet säger någonting om Gud, så går det nästan alltid tillbaka till det här som Gud uppenbarade om sig själv. Att han är barmhärtig, nådig och så vidare. Och vi kunde ha gått in i den texten, men vi kan bara konstatera det här. Att Gud önskar att visa någonting av sig själv. Men samtidigt att det fanns en förväntan om någonting mer. För han sa, mitt ansikte kan du inte se. Och så tycker jag det är intressant det här när Mose, när han faller ner mot jorden och tillber, och så står det, Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, och det här kommer tillbaka gång på gång, om jag har funnit nåd för dina ögon. Fråga dig själv, har jag funnit nåd inför Herrens ögon? Har jag fått uppleva nåd av Herren? Då finns den här längtan nedlagd i dig om att få möta honom, få komma nära honom, få se honom så som han är. Och så säger han, så må, om jag har funnit nåd för din ögon, så må Herren gå mitt ibland oss. Fastän det är ett hårdnackat folk. Och förlåt oss vår synd och skuld och gör oss till din arvedel. Och jag tycker det är en sån fantastisk parallell det här till den bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Det blir 1917 när jag citerar den bönen oavsett hur många biblar jag har läst. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja på jorden så som i himlen. Det är precis det han ber om här. Må Herren gå ibland oss fastän det är ett hårdnackat folk. Och så lär han oss att be. Giv oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåter dem oss skyldiga. Alltså, och förlåt oss vår synd och skuld. Och gör oss till din arvedel. Prisat vare Gud. Det är den här längtan som fanns hos Mose. Som var en längtan född av Gud själv. För det här var Guds vilja. Att det skulle ske. Att han skulle vandra tillsammans med sitt folk. Och förlåta deras skulden. Om man fortsätter att läsa här så står det också att när Mose hade kom ner ifrån berget igen så hade någonting hänt med honom i vers 29. När Mose sedan kom ner från Sinai berg och hade med sig vittnesbördets båda tavlor på vägen ner visste han inte att hans ansiktets hy strålade efter att han hade talat med Herren. Han hade i mötet med Guds härlighet som också kan översättas med strålglans, alltså det som strålar ut ifrån Gud och det är Gud själv, hans väsen, det han själv är. I mötet med den här solen så hade han själv börjat lysa. Han hade själv börjat reflektera av den härligheten som Gud hade. Och det här gjorde att människor blev rädda för Mose. De såg att här kommer en människa som är förvandlad av mötet med Gud. Och som strålar, bokstavligen talar, han strålar. Så han var tvungen att hänga en slöja över sitt ansikte för att de skulle våga komma nära honom. Och han hänger, det står i vers 33, när Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. Och varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom tog han av sig slöjan tills han gick ut igen. När han kom ut talade han till Israels barn det som han fått befallning om. Och Israels barn såg att Moses ansikte strålade och Mose hängde slöjan över ansiktet igen tills han gick in för att tala med Herren. Han var alltså fysiskt påverkad av det här mötet. Och han hämtade kraft och han hämtade visdom och han hämtade kunskap från det här mötet med Gud. Men sen gick han ut för att möta folket också. Och det här är någonting som kommer tillbaka många gånger i skriften och som vi framförallt kommer se när vi till slut kommer in på i andra Korinthierbrevet. Hur aposteln Paulus har läst det här, den här texten. Han har tänkt över den. Han har gjort som psalmisten säger. Tänk på hans lag både dag och natt. Tänker på hans undervisning både dag och natt. Och så har han applicerat det här på sitt eget liv och tänkt över hur Herrens härlighet har uppenbarat sig i hans liv. Men vi kan gå till fjärde Mosebok och läsa den här, det som kallas för den prästerliga välsignelsen i det sjätte kapitlet. Det här är en välsignelse som Aaron och hans söner, alltså de som hade prästtjänsten i tabernaklet och senare i templet. Det är en välsignelse som de skulle välsigna folket med. Prästen hade den här tjänsten att bära fram folkets offer till Gud. Folkets lovsång till Gud. Det var ju sångare i templet. Det kan du läsa om idag, att David insatte de här olika sångarna. Asaf och Etan och de andra. Som han insatte för att sjunga lovsånger i templet till Gud. De bar fram, om du vill, skapelsens lov till Herren. Men sen bar de också med sig Herrens välsignelse ut till folket. Det är det som är prästtjänst, att stå mellan folket och Gud. Bära folket till Gud och bära Gud till folket. Och då står det här i den 22 versen i fjärde Mosebok 6. Herren talade till Mose, han sa: säg till Aaron och hans söner, när ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem. Och så kommer de här välkända orden: Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Så ska de väl lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem. Som en parentes så kan jag nämna, väldigt ofta när det talas om Guds ansikte så talas det också om hans namn. Du kan lägga märke till det om du möter, när du själv läser skriften och möter, det här står om Herrens ansikte. Så väldigt ofta också om Herrens namn. Det är två saker som är kopplade till varandra. Det såg vi i andra Mosebok där det står: jag ska ropa ut mitt namn, Herren, Herren, och du ska få, men mitt ansikte kan du inte se, fick han veta, Mose. Men här talas det om att Herren ska låta sitt ansikte lysa över dig. Och han ska vara dig nådig. Herren ska vända sitt ansikte till dig och ge dig frid. Så nåden och friden strålar ut ifrån Guds eget ansikte. Det ansikte som ingen fick se. Det är en paradox. Det är en märklig paradox. Och det är en någonting att verkligen kontemplera, tänka över, meditera över, ta sig en lång tur runt sjön här och verkligen tänka över vad skriften säger om Guds ansikte. Att tänka på vad skriften säger om att söka Guds ansikte, längtan efter Guds ansikte. När prästen kommer ut och säger: Herren välsigne dig, Herren bevara dig, Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig, Herren vände sitt ansikte till dig. Det ska väcka en längtan i oss efter Guds ansikte. Och det är en koppling till Guds närhet, det är en längtan efter det här mötet med Gud som också Gud längtar efter. Men det visar sig då att vi behöver någonting som vi inte är värdiga till. Alltså ingen kan se mitt ansikte och leva, säger Gud. Vi behöver Guds ansikte, men vi kan inte se det och leva. Vi behöver någonting som vi inte besitter kapaciteten att göra. Vi behöver Gud, men kommer vi för nära Gud? Det är som solen. Vi behöver solens ljus, men kommer vi för nära solen så blir vi uppbrända. Gud är helig och ingenting orent kan finnas hos honom. Men det finns den här krisen som uppenbarar ett behov, och jag hoppas att den krisen kan gå över våra liv. Det som uppenbarar behovet av att möta Gud och faktiskt få komma närmare och så nära att man får se hans ansikte. Vi ska gå till psalm 27. Psalm 27. Så kan vi läsa där. Här är den här nöden hos David. När de onda kommer mot mig, säger han i vers 2. I vers 1 säger han, vem skulle jag frukta? Herren försvara mitt liv. Där han skriver om onda som kommer emot mig för att sluka mig. Motståndare och fienden. Han är i en krissituation. Han är i en katastrof. Med onda makter som sluter sig omkring honom. Och sen, ett har jag begärt av Herren i vers 4. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. Jag vill vara nära Herren. Och så säger han från vers 7. Herre, hör min röst när jag ropar. Förbarma dig över mig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Avvisa inte din tjänare i vrede. Du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte. Du min frälsningsgud. Om min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Hör du den här desperationen? Det finns ingen annan lösning för mitt liv. För att jag har sett så mycket falskhet. Jag har sett så mycket ondska. Jag har sett så mycket motstånd. Det finns ingen annan lösning för mig än att söka Herrens ansikte. Och så har jag hört den här rösten ifrån Gud själv som sa, sök mitt ansikte. Sök min närvaro. Han säger, ett har jag begärt av Herren. Det finns en längtan i min själ. Det är en själ som är renad ifrån alla falska motiv. Det är, ett har jag begärt av Herren. Att få bo i hans tempel och få se hans härlighet. Och Gud själv säger, sök mitt ansikte. Jag söker efter det omöjliga om du vill. Jag söker efter det som jag egentligen inte skulle ha lov att söka efter. Jag söker efter Herrens ansikte. Och du kan se hur David faller och det gör att han söker Herrens ansikte. Du kan se hur Israel som nation i Gamla testamentet också faller och söker Herrens ansikte. Vi kan läsa en vers i Andra krönikeboken. Andra krönikeboken. Det handlar om när Salomo välsignade i kapitel 2 i Andra krönikeboken. När templet har förberetts och det byggs. Så står det där i kapitel 7. Kapitel 7 och vers 13. Där är det Herren som visar sig för Salomo. Han bygger templet. Och Herren uppenbarade sig för Salomo och sa till honom. Vers 12 står det så här. Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himmelen så att regn inte faller. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte. Och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen. Och förlåta deras synd. Och skaffa läkedom åt deras land. Och om vi skulle se på Israels historia. Så upplevde de verkligen. Och det mest kataklysmiska. Det mest katastrofala. Och omvältande i deras historia. Om man säger efter Mose. Det handlar ju om fångenskapen i Babylon. Där man hade sitt tempel i Jerusalem och man sa här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Man hade sin trygghet där. Man sa det kommer aldrig hända någonting här. Vi har Herrens tempel, vi har alla offertjänsterna, alla prästerna, allting är i ordning. Det finns inga problem. Problemet var att rätt utanför templet så stod det andra gudar som man också tillbad. Man tänkte det kan inte vara illa, det är bara bra. Om vi får tillbe flera gudar så har vi en trygghet och en säkerhet. Men det var inte för stor var att Herrens åsyn vändes bort ifrån folket. Och folket blev fört bort i fångenskap i Babylon. Och Gud tillslöt himmelen om du vill. Men så säger det, men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, ber och söker mitt
ansikte. Och det var några som gjorde det. Det var några som sökte efter Guds ansikte. Som fick komma tillbaka. De var, vilkas hjärtan Herren hade rört vid. Fick komma tillbaka till landet. Och de byggde upp templet igen. Men det var ändå det här att Guds närvaro, Guds härlighet saknades. Man längtade efter Guds härlighet. Och Gud gav ett löfte om en kommande härlighet. Och under den här krisperioden så kan vi läsa i klagovisorna. Det är ju då... Om du har samma bibelindelning som jag så kommer den efter Jeremia. Den nämner det för inte en bok som man läser så jätteofta kanske. Men en fantastisk beskrivning här av folket. Säg fantastisk, kanske jag hellre skulle säga förfärlig. Men det är en väldigt gripande berättelse om folkets sorg när Jerusalem hade fallit. När allting var ruiner, när allting var hopplöst, när allting var... förstört och allt hopp var ute och allt det som man hade byggt upp det var borta. Och så står det till exempel i kapitel 2 vers 11: mina ögon förtärs av gråt, det jäser i mitt inre, min lever rinner ut på jorden för dottern, mitt folk går under, barn och spädbarn förgås på stadens gator. En nöd som är svår att föreställa sig. Men så står det i den 19 versen: stig upp, ropa högt i natten när nattväkterna börjar. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Lyft dina händer till honom för dina barns liv som tynar bort av hunger i alla gathörn. Stå upp på natten och så ropa till Herren. Träd fram inför hans ansikte för dina barns liv, käre Gud. Och så kan man ju fråga sig, om vi hade fått syn på Guds ansikte, hur hade det ansiktet sett ut? För att det finns ett löfte. Herren vill välsigna dig och bevara dig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Det finns det här löftet om en välsignelse. Om att få se Herrens ansikte. Men Gud är ju inte som människa. Han tänker inte som människa och han ser inte ut som vi tänker oss att han ska se ut. Om vi går till en väldigt välkänd text, Jesaja 52. Och då vet du helt säkert vart det är på väg någonstans. Jesaja 52 så handlar det om Herrens lidande tjänare. Från kapitel 40 så introduceras vi för den här lidande tjänaren som Herren ska sända. Och han verkar... inte mystisk, men han, det är någonting som är okänt med honom. För att han är så kontraintuitiv, han är så annorlunda, han är så speciell. Att man förstår inte, vad är det här för en karaktär? Är det en kung? Är det Israel? Är det folket? Är det en person? Vem är den här karaktären? Och jag tror att Jesaja 52-53 är kanske där når vi det här crescendot i berättelsen om Herrens lidande tjänare. Och det börjar i 52, vers 13. Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, mycket hög. Och så långt tror jag att vi följer med i vår egen förståelse av vad Gud borde göra med sin tjänare. Alltså om Gud har en tjänare som han vill uppenbara något av sig själv genom, så upphöjer han naturligtvis honom. Han ska bli hög, han ska bli upphöjd, han ska bli mycket hög. Liksom många häpnade över dig, så ska hans utseende fördärvas mer än människors och hans gestalt mer än Adams barn. Jag tycker om den här översättningen för att det är precis det här han säger. Det är det här ordet, Adams barn. Adam som var skapad i Guds avbild men som fördärvades på grund av synden. Han fördärvades på grund av synden. Och hans barn är bärare av den samma synden. Men så står det om en här som ska fördärvas mer än Adams barn. Och så står det, så ska han bestänka många folk. Vad är det för uttryck? Och så inför honom ska kungar förstummas. För de ska få se något som de aldrig berättats för dem. Och förstå något de aldrig har hört. Gud startar en helt ny historia. Och den handlar om hans tjänare. Gud har en unik historia att berätta och den handlar om hans tjänare. Och vem är denna tjänare? Vad är det för speciellt
Vad är hans ansikte för någonting? Det står, vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp. Är det han som ska bli hög, upphöjd och mycket hög? Ja, han sköt upp som en späd planta inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. Och när vi såg honom, inget utseende som vi drogs till. Herrens ansikte. Herrens tjänares ansikte har inget utseende som vi dras till. Så märkligt. Jag tänker att om Herren hade kommit, det hade väl varit det mest fantastiska, det mest symmetriska, strålande ansikte som man verkligen, wow! Nej. Gud berättar någonting som kungar förundras över. De visaste på jorden förstår det inte. Han var som en som man som vi skyler ansiktet för. Så fel känns det för vår syndiga natur att se Guds tjänares ansikte, att vi döljer vårt ansikte för honom. Inte för att inte av fruktan och ärfruktan och som Mose som föll ner på sitt ansikte och tillbad, men för att det känns så motbjudande, för att det känns så svagt, för att det känns så, nej, det där är en man som är plågad av Gud. Det där är en man som jag absolut inte ska ha någonting att göra med, för han lider nederlag, han förlorar. Det är någonting som vi aldrig har förstått förr. Men han är mer än Mose. Mose förde Israels folk ut ur Egypten och förlossade Guds eget folk. Men om denne Guds tjänare, så står det, han ska få de många till arvedel. Jordens ändar ska han förlossa. Han ska förlösa människor från alla släkten. Prisat vare Gud. Och det gör Gud, inte genom Mose, som hade den här härligheten som han fick i mötet med Gud. Men det gör han genom en för vilken människor skyler sitt ansikte. Det står från vers 4. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Herren vände sitt åsyn till dig och give dig frid. Prisat vare. Han bar för att vi skulle få frid. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Vi gick alla, genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en på sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Prisat vare Gud. Det är den här tjänarens ansikte som Gud kallar oss att söka. Det är hans ansikte som Gud vill att vi ska få syn på. Det är ansiktet som är så annorlunda, som får kungar att häpna. Det ansiktet vill han att vi ska söka. Och den oansenlige, obetydlige, till synes obetydlige mannen föddes in i en fattig familj. Från en obetydlig by. I en obetydlig litet område i norra Israel. Israel som var en obetydligt land i utkanten av romarriket. Det var folk for igenom där. Och folk, alltså babylonerna hade skövlat där. Assyrerna hade skövlat där tidigare. Perserna hade skövlat där. Grekerna hade skövlat där. Och under Jesu tid så skövlade romarna där. Det var hela jordens, alltså där man skrapar av sina fötter. Där man hämtar ut det man vill ha och låter människor vara kvar i lidande. Där. Och kungar ska häpna över detta, syskon. Kungar ska häpna över detta. Där sände Gud sin tjänare. Dit sände Gud sin tjänare. Och det som är så häpnadsväckande, det är att det är Gud själv som stiger ner. Herrens ängel som ni väntar. Herren ska hastigt komma till sitt tempel, sa profeten. Det är en Gud som ni väntar på. Men den Herren som ni väntar på, det är inte på ett förväntat sätt som han ska komma. Han kom till sitt tempel från en obetydlig. Och vi vet inte hur Jesus såg ut. Vi vet att med allra största sannolikhet så var han inte lång, vit och hade mittbena. Så pass kan vi nog sluta oss till av historien. Men vi vet inte hur Jesus såg ut. Men det står om Jesu ansikte. Berno nämnde här om Jesu ansiktes härlighet där den uppenbarades när de mötte honom på berget. När de fick se Jesu härlighet. När, om du vill, slöjan drogs till sidan för den härlighet som han var bärare av. Filippe brevet 2 säger att han avklädde sig all sin härlighet, sin makt, sin ära, allt det där för att frälsa. Men det står mer om Jesu ansikte. Om vi går till Johannes kapitel 1 kan vi först läsa. Johannes första kapitel. Där står det inte om ansiktet, men då står det om honom i den 9:e versen. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till hans eget. Han kom till det som var hans eget, men hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. Alltså han, det sanna ljuset, kommer in i världen. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Det är det här. Det är det här. Herrens ansiktes strålglans, det är Jesus Kristus. Han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Det, för att det är så oväntat, för vår natur så är det så oväntat att Gud skulle handla på det här sättet. Det sanna ljuset. Och så står det i den, så står det i den 14:e versen. Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Han var full av nåd och sanning. Herren vände sitt ansikte till dig och vare dig nådig. Det är Jesus. Det är Jesus. Han som var ifrån begynnelsen. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt har blivit till genom honom. Och utan honom har ingenting blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset uppenbarades för dig och mig. Priset var Gud. Vi såg hans härlighet. Men vad är det vi ser för någonting? Matteus 26. Matteus evangeliums 26 kapitel. Jesus dras, fängslas i ett semane där han har gråtit blod, där han har bett fader om det är möjligt, låt denna kalk gå förbi mig. Men så dras han inför det stora rådet, och vi vet att Jesus blir kastad mellan stora rådet, Pilatus, Herodes, fram och tillbaka i olika händelser under den här natten och tidiga morgonen. Men så står det om översteprästerna som säger till honom. Då sa översteprästen till honom i vers 63, Matteus 26, 63. Men Jesus var tyst, och då sa översteprästerna till honom: jag besvär dig vid den levande guden, säg oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom: du själv har sagt det, men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Jesus säger: jag är människosonen, i Daniel kapitel 6 och 7. Jag är den människosonen som av Gud själv ska få härlighet, ära och makt. Jag är den människosonen som ska komma med skyarna inför fadern, inför den gamla av dagar. Vilket påstående, så fantastiskt. Och så står det, då rev översteprästen sönder sina kläder. Någonting översteprästen inte skulle göra enligt lag för övrigt. Men, och sa, han har hädat. Behöver vi fler vittnen? Det här är den överste prästen. Kom ihåg det. Det här är den överste prästen som skulle gå ut med välsignelsen till folket och säga: Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt åsyn till dig och giver dig frid. Det var prästens uppgift. Han talade om Herrens ansikte när han välsignade folk. Nu står han inför Herrens ansikte. Och vad säger texten? Vad anser ni? De svarade: han förtjänar döden. Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet och sa: profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig?
Det var deras fråga, vem var det som slog dig? Min fråga är, vem är det ni slår? Vem är det som utsätts för de här slagen? Men det var Guds vilja, säger Jesaja, att låta honom utstå detta. För att du och jag skulle få vår synd förlåten. Så var det Guds vilja att låta honom föras bort som ett lamm till slakten. Det var Guds vilja att låta honom slås för att uppenbara djupet i vår synd. Vi ser Guds ansikte och säger hädelse, bort med honom, spottar honom i ansiktet. Det är din och min natur. Så han uppenbarar djupet av synd i oss. Men så uppenbarar han också djupet, höjden av kärlek i Gud. Vilken bredd, vilken höjd, vilken längd och vilket djup det finns i Guds kärlek. Som gav sin egen son för att frälsa dig och mig. Prisat vare Gud. Då spottade honom i ansiktet. Det ansiktet som grät tårar av blod för dig och mig. Det ansiktet, de öronen som hörde rövarens rop på korset. De ögonen som såg Johannes och hans egen mor som stod där. Den munnen som törstade. Det ansiktet, sönderslaget, en pinad man som träder, som ropar ut, Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Som ropar ut, det är fullbordat. Det är Guds härlighet. I Jesu Kristi ansikte. Prisat vare Gud. Prästen skulle välsigna folket. Han förstod det inte. Pilatus som skulle hålla rättfärdighet vid makt i Judea. Han förstod det inte. Kung Herodes. Från en linje av kungar. Han som arbetade med att få saker och ting upp och stå i Jerusalem. Han förstod det inte. Vem var det som slog dig? Vem är det ni slår, frågar jag. Och den här historien, den hela historien, hela den heliga historien leder fram till detta ögonblicket då Jesus ropar ut, det är fullbordat. Då han återuppstår igen på den tredje dagen, då han stiger upp till Fadern i himmelen och av honom får makt och ära. Det finns de som flyr bort ifrån hans ansikte. Men så finns det de som flyr till hans ansikte. Och jag tycker det är så stort, jag tycker det är så fantastiskt. Den här linjen som går genom hela skriften. Sök mitt ansikte, säger Herren. Och när vi söker Herrens ansikte, vem är det vi ser? Vi ser en korsfäste. Vi ser han som led och dog för oss. Johannes ropar ut när han såg Jesus komma vandrandes och så. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Det är att få se Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte. Och innan jag slutar ska vi bara läsa det här i andra Korinthierbrevet. Så ska vi komma in på det imorgon om Herren dröjer och vi får leva. Om vi får möjlighet till det. Så ska vi komma in i andra Korinthierbrevet kapitel 3, 4, 5. Gå snabbt igenom den texten där. Men vi ska läsa det här ordet. Jag tror vi läser ifrån vers 7 i andra Korinthierbrevet 3. Så avslutar vi med det här. Redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, kom med sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens tjänst ha? Om redan fördömelsens tjänst hade härlighet, hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? Den som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls jämfört med den överväldigande härligheten. För om det som bleknade kom med härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består? När vi nu har ett sådant hopp så går vi helt öppet till väga. Vi gör inte som Mose som satte en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förhärdade. Än idag finns samma slöja kvar när de läser gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärta när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi, lyssna på det här.
Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Eller som en annan översättning säger, vi som är alla med obeslöjat ansikte reflekterar Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Prisat vare Gud. Vi som med obeslöjat ansikte får se Herrens härlighet i den korsfästes ansikte. Du. Vi förvandlas. Det är det enda hoppet jag har. För jag vet att jag kommer falla igen. Jag vet att fler katastrofer kommer dra över livet. Jag vet att mer misslyckanden kommer att följa min väg. Men det finns ett hopp. Och det är att när jag ser den korsfästes ansikte så förvandlas jag till samma bild. Och jag vill se mer av Jesus. Amen. Jag tackar och prisar dig, Fader, i Jesu namn. Jag tackar dig för mina syskon som är samlade här. Ber dig för de som är samlade här, de som följer mötet via internet, Herre. Ber dig att vi ska få se mer av dig. Vårt enda hopp i en ond och svår värld, Herre. Herre, vår enda förlossning är detta, att vi ska få bli mer lika dig. Jag lovar och prisar och tackar dig för din härlighet, uppenbarad i Jesus Kristus. Att vi får se dig, närma oss dig, fyllas av dig. Herre, låt oss få se ditt ansikte. Ja, det är din längtan också. I Jesu Kristi namn. Amen.